Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag måste bara fråga dig om ett fenomen som jag märker att jag har råkat ut för.
Vadå?
Det är inget spöken eller sånt där. Inget sånt fenomen. Men det är att när Mattias ska åka någonstans, mm. med golfhelg eller... Ja, det är mest golfhelger. Eller svensexor. Då är det som att någon typ... Vad är det man gör? Stoppa senap i rumpan på katter så de blir galna.
Jag har gjort flera gånger.
Gör jag varje morgon. Nej, men det är som att så här, topplocket går. Och jag bara säger, okej! Okay! Det ska fiffas och det ska köpas grejer. Och det ska ha smiddagar och jag ska dit och jag ska jobba. Alltså det är som att helt plötsligt får jag så otroligt mycket energi.
Mm.
Alltså förlåt, men på ett bra sätt.
Mm.
Jag är bara superuppstyrd med barnen. Så att jag tagit räkningar. Så här, jag blir liksom en uppstyrd person.
Mm.
Som att jag känner så här, okej, nu är jag själv. Nu måste jag så här, steppa upp.
Nu är det upp till mig.
Ja, och så springer jag upp på vinden och tar ner mattor som har gömt undan. Och så här, gör det liksom jäkligt härligt för mig på något sätt.
Mm.
Då undrar jag, Anita Schulman, vad beror det här på? Beror det på att jag känner så här, okej, nu måste det vara uppstyrt, annars så kommer allting haverera? Eller beror det på så här, men nu kommer det bli lite så här energi, ingen kommer suga med energi och det kommer bli tjafsfritt några dagar. Så nu använder jag den energin som frigörs, eller en blandning av båda.
Nu fick jag ju få ett alternativ.
Ja, men det har ju ändå varit rätt så här, tjafsigt. Sen vi kom hem från semestern.
Nej, jag tycker faktiskt det låter som att du boar lite. Aha. Du boar och rustar lite för någonting.
Hästen?
Ja, kanske. Nej, men alltså att det så här känns som att så här, ja, men, du måste boosta in energi i relationen på något sätt. Och dig själv och hemmet. Och hemmet är din borg. Liksom. Mm. Så att då är det fint att värdera den borgen på bästa tänkbara sätt. Så att den blir mjuk.
Nej, jag fattar.
Och inte så hård. För när man blir ansatt...
Mm.
I sin egen borg, då är liksom vapnen inlåsta i vapenrummet.
Och nyckeln är bortslängd.
Ja, och det blir så läskigt. Och då ska du liksom behöva fightas med nävarna.
Aha, jag fattar. Det du vill säga är så här, om relationen inte är tipptopp och man liksom känner sig kanske inte... Alltså inte trygg, men att man känner att relationen inte är så trygg.
Mm.
Då blir det som att då är ju... bara en del av hemmet ens egna borg. Du menar att jag fixar ordning i sovrummet så att jag ska låsa in mig där?
Nej, men jag tänker mer så här, om relationen skaver, då kanske man blir mån om att fluffa till det och göra det väldigt romantiskt i liksom kulissen utav relationen. Om relationen är trygg så tänker jag att det kanske då man vågar ha så otroligt så här stilrent och liksom.
Ah, jag fattar.
Ja, men att det blir så här, alltså det blir, för man vill liksom ha ett panic room, och om panic roomet är mjukt och fluffigt och gulligt. Det kanske är för att relationen inte är det.
Jag fattar. Ja, intressant. Intressant. Ja, så kan det vara. Jag är besatt. Jag vill bara köpa kuddar. Ja. Runda kuddar.
Men jag vet, alltså, när jag och Kalle bråkade som mest, jag var helt besatt av kuddar.
Var du?
Ja, jag var kuddbesatt.
Kuddsyndromet. Nej, men jag tyckte så roligt, en kompis till mig, hon hade det väldigt skakigt i sin relation. Och hon sa så här, men gud, jag kommer ihåg när min dotter, liksom när jag var gravid med min andra dotter. Då köpte jag 35 kuddar ändå. Och sen så lämnade han ju henne för en annan tjej. Då kanske hon kände att det var skakigt.
Ja.
Gud vad lustigt. Ja, det är lite
spännande,
intressant.
Spännande psykologi. Jag har ingen aning, jag sitter ju bara och spekulerar. Jag låtsas
jo, jag vet. Men jag tror att det ligger ändå någonting i det där. Men mitt ex sa ju det när vi gick psykologen, att det enda du har varit bra på under hela vår relation är att vara tända värmeljus och göra mysigt. Och den relationen var ju ganska skakig hela tiden. Mm. Det är kanske därför jag älskar värmeljus.
Ja.
Mm. För jag måste ändå säga så att jag har ju blivit mindre liksom myspysfiffandes i den här relationen. Nej, men alltså, jag menar bara så här, nu är ändå, lever jag i en trygg relation där man vet att så här, imorgon kanske vi inte är slut i alla fall.
Mm.
Och då, alltså, det har tagit mycket längre tid för mig att göra ordning den här lägenheten än vad jag brukar göra. Då brukar jag ju vara klar på 2 veckor och sen så här, nu är det klart och allt är fixat. Och nu känner jag inte riktigt samma behov av det.
Nej.
Fast just nu gör jag ju det. Är det märkligt?
Ja, det är märkligt.
Ja, men det var en intressant analys att borgen i borgen är skakig, då börjar man köpa kuddar.
Okej. Okej, Ann Söderlund, I dare you. Jag var på ståupp i helgen.
Ja.
Och jag
vem var du på?
Jag var på Rå, var jag, så det var en massa olika. Men det var Nisse Hallberg var där, med en av mina favoriter, och David Sundin som är också en av mina
favoriter. Skulle du låtsas att min halvbror, att jag inte vet vem Nisse Hallberg heter?
Jo, men jag säger ju inte det för att den här podden är inte bara till för dig och mig. Om du trodde det så har du missat dig liksom. Du har några lyssnare där ute som kanske inte vet vem Nisse eller din så kallade halvbror är. Så då tänkte jag tänkte att det var en rolig utmaning. Aha. För vi gör ju aldrig sånt här, du och jag. Nej. I podden. Så då tänkte jag att nu ska jag utmana dig. Men stå upp.
Ja, men gör man så här då, att du kör den här veckan så kör jag nästa
nej,
vecka.
Nej, försök inte smita. Du fick den här informationen för 2 dagar sedan.
Nej, igår fick jag
den. Nej, ja, igår. Du har haft en hel dag på dig att förbereda dig.
Jag sitter också och skriver manus.
Nu
sitter jag och skriver manus.
Till vad du ska göra.
Ja, känner jag.
Ska jag börja alltså?
Mm.
Här.
Nej, men det här är så jobbigt.
Det är så jobbigt.
Alltså, hur många bra ståuppare finns det här i världen? Det är typ Amy Schumer, Nisse, David, finns typ 10 stycken som jag tycker är bra. Och nu ska du så här skicka ut många igår och nu så försöker jag på en.
Men alltså, det är bara roligt ifall vi är dåliga, förstår du inte det?
Jo, ja. Visst.
Men jag kommer på att jag alltid är väldigt omotiverat snål mot mig själv. Gud vad taskig. Du ska väl hjälpa okay, varandra.
Förlåt. Okej, vi tar om det. Nu, en gång till.
Mm. Men alltså gud, jag var på en ståupp tidigare i veckan. Och då var, det här har ingenting med ståuppen att göra som jag ska dra.
Nej.
Och då var det liksom, dels så presenterades inte den som skulle stå uppa som en ståuppare.
Varför?
Och vi är på en stor tjejmiddag.
Mm.
Och det är ingen som fattar att det kommer in en ståupp. Som tur var så kände jag den här. Och det är ingen som skrattar, plus att de här tjejerna känner inte riktigt varandra som är på middagen. Så de vill liksom läsa av, får jag skratta nu eller får jag inte skratta? Om inte hon skrattar så skrattar inte jag, för det här kanske är fel. Man kanske inte ska skratta åt det här, för det här kanske inte är politiskt korrekt att skratta åt. Och så vidare. Plus att så här, vissa tjejer bara fortsätter köra på och prata under hela tiden den här personen står och pratar. Så jag märker hur den här personen bara hoppar från skämt till skämt. Och tyvärr kände jag den här lite, så jag bara hjälper till och kompensationsskrattar. Så det du gjorde nu, okay. Ja, men du fattar.
Förlåt, men du skämtar mig. Fortsätt.
Nej, alltså förstår du tortyren, alltså kniven i ryggen.
Men fortsätter de prata när hen höll på med sin ståuppa?
Inklusive en annan ståuppare som faktiskt var där. Som faktiskt satt
och... Men vad var det här för konstig middag? Var det en hemmamiddag?
Nej.
Okej, okay, fortsätt.
Jag är alltid omotiverat snål mot mig själv. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså, jag tar alltid den slöaste kniven, exempelvis. Jag sparar finkniven till sen. Nej, den här ska jag inte ta idag. Jag tar den här som är lite jobbig att skära med. För jag kan inte riktigt unna mig den bra, vassa kniven. Liksom. Och jag tar alltid på mina sämsta trosor och sparar på liksom, fintrosorna. Till ett bättre tillfälle. Och det där bättre tillfället kommer ju inte. Så jag går ju alltid runt med mina slafstrosor. Liksom. Ja. Det är som så här kroniska menstrosor. Men jag har verkligen tänkt på så här, vad är det där för drag egentligen? Och jag tänker att ganska många människor funkar som jag. Är du snål mot dig själv?
Ja, gud ja. Ja, men du vet ju hur man är. Men man snålar ganska länge och så här, låter barnen få det göttigaste, få det dyraste. Så ser plötsligt så tröttar man och köper något så här helt hysteriskt, jättedyrt, unna sig själv helt sjuka mängder grejer och allt vad det nu är. Det blir så här.
Okej, du var inte villig att du skulle ta över hela toppen.
Okej, vem är
det? Det var ja och nej. Liksom, kan man också.
Ja. Att skratta åt andra saker stå uppen.
Ja, men det där är också en grej som man inte får göra under en stå upp. Gå okay. in själv
jag fattar.
Och börja liksom referera. Det är jobbigt för den som gör performance.
Fråga inte då. Så du ska vara, jag ska vara publik.
Ja, du är publik.
Ja, jag svarar bara så här, ja.
Så det här går så dåligt. När ska jag då använda liksom den vassa kniven och så här fintrosorna? Liksom, om jag går på restaurang exempelvis, inte fan skulle jag beställa det äckligaste de har på menyn istället för att unna mig det goda.
Nej.
Nej, det är klart att jag inte skulle göra det. Eller varför skulle jag liksom flörta med den fula killen för att så här, istället för att ta den fina? Alltså, hur funkar man som människa? Ja, men så, om jag har en sån jävla tur att jag på mig fintrosorna någon dag då, och om jag får hugg då på den snygga killen, kommer jag då, när han dumpar mig, hugga honom med den slöa kniven eller med den vassa kniven? Det är det jag undrar. Var det kul eller inte?
Det var smart.
Men man måste ju få ihop det på slutet.
Ja, jag vet, det är det som är det stora problemet.
Knyta upp säcken.
Ja, men jag tycker... Men,
man skulle, jag behöver ju jobba på den här, det förstår
ja, jag. Ja, jag fattar.
Och såna där grejer.
Men det som jag tänker... är ju att du skulle kunna liksom lite mer, du skulle gå in på att du har träffat den där killen.
Ja, exakt.
Och så skulle du berätta lite grann, ni går hem, bla bla bla, så du dumpar och så
bygga upp scenariot.
Precis, och sen när han ska gå, då bara, vad fan ska, då vet du inte om du ska ta en slöja eller en vassa kniv.
Det är bra, mycket bra.
Då är det roligt liksom, att du blir väldigt tänd på honom, han så här, visar sig vara en douchebag, går på morgonen och bara så här, ha det bra typ, ring inte mig, alltså förstår jag menar.
Ja. Ja, men det är roligt. Det är roligt. Ja, det är roligt. Ja, men den funkar liksom som en
absolut.
Idé på en stå-up.
Men, ja, gud ja, det tycker jag verkligen. Men det går ju att brodera ut
exakt,
i all oändlighet.
Exakt, man ska gå in liksom, i själva scenariot.
Hur du ser de där nya trosorna som du har köpt. Såhär. Nej. Och då frågar du själv, vad fan är det jag ska spara dig till egentligen?
Ja, precis.
Typ, såhär, till att ha med mig i graven, bla bla bla.
Exakt, gå in mer i detaljer. Ja. Ja, bra, tack. Nu är det din tur.
Jaha. ska vi se vad jag ska komma på då.
Hej. Är det dags nu? Upp till bevis,
Nej, men du vet, jag skulle vilja kalla den här stå uppan lite för PS saker jag undrar över.
Ja, spännande.
För att det händer ju att jag går och lägger mig ganska tidigt med barnen. Och sen så är man på väg upp och man ska städa och kolla på tv och så här. Men sen så är det så jävla skönt att ligga där. Och sen så har jag ammar ju fortfarande. Och jag har i och för sig väldigt, väldigt långa bröstvårtor. Så jag skulle kunna gå till badrummet och fortfarande amma. Men nu har jag valt att inte ta det steget. Ja. Men så jag tänkt på såna här människor som verkligen råkar illa ut. Som till exempel Mona Sahlin. Mm. Hon råkar inte illa ut en gång utan så här 20 gånger. Hon gör om samma misstag. Om man till exempel, hon kan ju aldrig komma tillbaka till politiken. Men så tar man till exempel Clinton. Jag menar, han gjorde ju verkligen ett stort misstag när han stoppade in den där cigarren i Monica Lewinsky's underliv. Oklart varför. Jag tänker för hennes skull, om hon fick ut någonting av det. Jag menar så här, jag tänker att varför tog han inte någonting större? Han hade ju fan tagit en banan i alla fall. Är det någonting som fanns som var mer... Jag förstår fortfarande inte varför han tog cigarren. Om han inte liksom ville elda upp henne på något sätt. Så här. Men då har jag tänkt så himla mycket efteråt. Alltså det som förstörde saker för de här människorna. Det behöver inte vara politiker, det kan vara vem som helst. Det är ofta attribut med som har satt dem liksom i klistret. Och då tänker jag ofta så här... äter Mona Sahlin fortfarande Toblerone? Ja, men är inte det en relevant fråga? Är det så här att hon liksom... Hon älskar Toblerone så mycket så att även den ångesten hon får när hon ser en Toblerone så köper hon ändå den. Eller kanske för liksom roliga minnens skull. Eller hur? Och sen undrar jag också som... Det är så många hittar på som är så himla självklara som de tar det här med Adam och Eva. Alla vet ju nästan hur det går till när man föder, man kommer ut, man klipper navelsträngen. Så här, hade Adam och Eva navelsträng? Det är också en relevant fråga.
Hur låst ni?
Ja, men förstår vad jag menar. Om de
ja, då har fötts ut... första människan.
Ja, ah, okay. Så hade jag... Var jag lite för smart för dig där?
Hur flög jag över huvudet? Kanske skulle du plantera det lite bättre bara.
Ja, och sen så tänker jag också så här... att varför är myrdrottningen den enda drottningen med harem? Jag tänkte så här... Man ändå...
Alltså, en grundläggande princip när man står upp här, det är att man själv inte får garva åt sina egna skämt innan man har levererat dem.
Ja, sen tänker jag, okej, men då går jag vidare. Men, så jag har alltid tänkt på det här, varför hyenor är så glada? Ja, men sen så har jag fått svaret på att de alltid, de är ju så fula. De är ju verkligen så här lägst i liksom djurvärlden. De får ta så här gamla rester och så jag tänkte så här, varför skrattar de hela tiden? Vad är de gör som är så himla roligt? Och så nu när jag var med Dante och Frasse på zoo i Danmark. Då läste jag på den här lilla skylten och det beror till och med på att hyenor har 20 cm stor klitoris. Så de behöver ju bara så här, gå förbi och typ dra en liten pink och få en liten vindpust i klittan. Så bara woohoo! Så kanske de får en orgasm. Så då tänker jag att så här, man tänker hela tiden att det är alla människor som syns i media. Och jag menar allt från så här, ja, men, vad ska man säga, Clinton eller liksom Monica Lewinsky. Alla de som... Ja, men som är med det som verkar så lyckade och ja, Mona Sahlin också så här, att det är de man vill vara när man egentligen så här, bara vill vara en hygien. Tack. Ja, lite rörigt.
Jag skulle så här, i ditt fall så handlar det som det alltid handlar om. Det är att skala ner.
Ja.
Jag ska skala upp för jag var lite fär.
Ja.
Feg.
Ja.
Du ska skala ner.
Ja.
Alltså ta bort Adam Eva referensen för den hade du inte liksom heller plockat innan. Så nej, den var inte etablerad.
Nej,
det var rolig. Men lite för...
Man skulle kunna hålla på mycket kring paradiset och äpplet. Det finns något roligt
i det. Jo, men det är en egen linje. I det här så var det liksom... Du behöver knyta ihop säckarna med Clinton, cigarren. Och hygienan var ju briljant. Jag har börjat tänka på att starta upp en verksamhet efter helgens eskapad i Gävles nattliv.
Jaha.
Nej, men det är det sjukaste jag varit
mycket
med
om. Mycket kukar.
Nej, men alltså, Ann. Jag vet inte vad som hände i Gävle, men varenda kvinna som har fått barn där uppe har alltså levererat 8 gånger så mycket pojkar som på något annat ställe.
Är det sant?
Det var alltså typ 8 snubbar per tjej ute på en nattklubb. Det var det sjukaste. Att vara singelbrud i Gävle måste ju vara rena utopin.
Men vadå? Det handlar väl om att tjejerna män... har varit smarta nog att sticka ifrån den hålan?
Nej, det kanske det. Uh-huh. Men jag menar så här, jag tänker att jag ska dra igång så här busslass med kvinnor som ska skeppas upp till Gävle för att liksom befrukta och befolka orten.
Du bara älskar Gävle.
Nej, men det är helt otroligt. Jag hade varit med om motstycke, inte någonstans. Det var så jävla mycket snubbar ute.
Men där har vi också någonting som vi gör fel, som vi måste göra rätt. Att så här, männen vågar inte flytta. De är rädda för omvärlden för att vi mammor... Men det är som med Norrland. Det är ju en stor sorg där uppe. Det är så här, alla män bara sitter kvar och liksom väntar på att ett mirakel ska ske. Kom du inte ihåg busslasterna med ryskor för typ 10 år sedan? Det var ju värsta massindustrin.
Men det är det som framtidsforskarna spekulerar i. Att så här, det som kommer ske är att jordbrukssamhällena kommer börja blomstra igen. För att männen kommer bli kvar på orten. Kvinnorna flyttar till storstäderna och gör karriär, kommer hem på helgerna och skickar lite pengar. Eller liksom...
Skickar lite pengar?
Ja, nej, men alltså, det finns ju redan i, jag tror i Singapore, som det finns liksom rena så här kvinnosamhällen i storstäderna. Där männen har blivit kvar på landet, blivit jordbrukare, blivit alkoholiserade och inte liksom klarar av att steppa upp. Mm. På samma sätt. Och likadant med utbildningssystemen, att så här, kvinnorna drar ifrån utbildningsmässigt något otroligt.
Mm.
Männen halkar efter. Vi har en generation förlorade pojkar framöver. Så att det är väl dags att vi skickar busslats med kvinnor till Norrland för att liksom befolka dessa
Gävle
kommuner.
Gävle vill du ha dem till?
Ja, men Gävle är väl bara ett exempel. Det måste ju vara ännu mer, ännu högre upp, tänker jag.
Jo, men då undrar jag så här, på något sätt, när du var inne på Tinder så kollade du på de killarna som du Nej, men de hade något. De var attraktiva, kanske hade ett schysst jobb. De sålde in sig själva som snubbar. De här killarna som har blivit kvar uppe i Norrland och Gävle, hur...
Jävlar, får det ju låta som så här. Ja, det är 15 mil från Stockholm, det är ju superlångt.
Ja, det är jobbigt när man bara har en elmoppe.
Drygt med tåg.
Problemet är ju att så här, the fittest survive och de drar.
Ja, så är det ju.
Ja, det är skämskudde. Ja, det är skämskudde.
Alltså, nej, men tillbaka till det här med känslor och grejer. Man har ingen aning om vad gränslöshet, vad gränslöshet är. När man liksom inte har någon... Alltså, det finns ingen topp. Nej. Det finns inget stopp. Här är taket. Här slutar vi liksom.
Mina bröstflash är ingenting mot det här. Det är små potätra. Nej. Det jag ska säga nu.
Olika typer av genans kan man säga.
Ja, oh, det. Nej, men alltså... det är första bajset inför Johan.
Men sluta. Nej, men alltså det här är så jävla jobbigt.
Skämskudde, skämskudde. Ja, kör nu. Jag backar upp dig. Jag backar upp dig.
Och sen dräper du mig. Sen dräper
jag backar
du mig
upp dig med bröstflash.
Ja, nu ska vi se här.
Du har skrivit upp till och med.
Jag måste kolla på manus för att jag tycker det här är så jobbigt att prata fritt om.
Okej.
Okay. Och jag berättar det här för Joel och jag bara säger det här är så genant. Jag vet inte hur jag ska klara det. Och varför ska jag berätta det här? Jag var tvungen att berätta det.
Om du inte levererar nu, då kommer jag rulla dig.
Jag var väldigt kär i en av mina högstadielärare som heter Stefan.
Aha.
Jag och Åsa, min bästis, var unisont väldigt kära i Stefan. Mm-hmm. Han var liksom en ung lärare, bara en sån sak direkt tidigen. Alla andra var ju gamla och gubbar med hår.
Han hade 7 ögon, men han var ung.
Nej, men han var liksom, han kom åkande i en liten Morgan cabriolet från 60-talet.
Det är bra.
Det börjar bra. Han lyssnade på Beatles, han lyssnade på Stones, han lyssnade på Dylan. Vi kunde sitta och prata låttexter i all evighet. Han var liksom lite snygg.
Alla singel. Man har lagt ner på låttexten.
Mm, han var singel. Jag och Åsa var då 13 eller 14 år. Vi var ju besatta utav denna Stefan.
Men hur gammal var han om jag får fråga? Var han typ 30?
Ja, men typ 30. Jag tror det. Om man skulle fylla 30 eller om man var 31. Jag kommer ihåg. Hans födelsedag. Det är snart jag tror honom att fylla år. Jag och Åsa, vi kände ju oss, alltså det är ju självklart att vi ska fira honom. Det är ju inte mer med det. Men vi måste ju vara lite extra smarta eftersom vi är så speciella för honom. Som vi själva då anser att vi är.
Varför anser ni det?
För att vi har feeling, vi kan prata om vuxna saker tillsammans. Vi är inte bara hans elever, vi är också hans musor och han är vår vän.
Okej, var ni vänner någonstans? Gick ni på fil?
Nej.
Under 5 minuter när ni käkade så här skabbig kalops.
Pratat om det här. Jag vill inte så måla upp.
Åh, oh, så glad att jag inte känner
dig. Åh, oh, jag är glad att jag inte känner mig själv. Då, nej, men vi ringer då till Stefans pappa. Letar vi upp numret till. Och ber om bilder på honom från hans barndomsalbum. Som vi sen gör ett litet collage av och skriver egna personliga texter där vi också har intervjuat hans pappa om Stefan var.
Nej, men jag orkar.
Nej, men jag orkar inte.
Det var värre än det saggigaste bröllopet.
Förstår du att mottagaren tror på fullaste allvar att jag och Åsa är ett par besatta stalkers? Och vi fattar inte varför han inte blir glad. Efter den dagen förändrades vår situation med Stefan.
Oerhört
skulle jag säga. Det var, alltså, så här, det var ett sånt uppvaknande. Men då, långt senare, fortfarande inte då, fattade jag vad jag hade gjort för fel. Men kanske ett halvår senare.
Och vad hände då? Du bytte skola?
Nej. Jag bara led ut den här tiden, det där sista året med honom liksom.
Så när jag vaknade här på landet, ganska jobbig natt. Bobban vaknade några gånger och så här, jag vill åka hem. Jag kände så här, allt jag har gjort för att skapa den här världen. Ja, men han är ganska pappig för tillfället. Så jag var lite som man är när man inte har sovit på natten. Lite så här, delat på ett täcke alla tre och det känns som att man varit ute och rumlat hela natten. Så tänkte jag så här,
gud vad härligt det vore att åka alldeles själv, inte ensam, utan alldeles själv. Ta tåget till Paris, ta med sig massa härliga böcker.
Vad är det med dig och tåget till Paris? Du har ju damp för fan, du kommer inte klara det där. Du kommer vara trött i Köpenhamn och vill jag hoppa på flyget.
Nej, men nu ska jag berätta en liten anekdot.
En anekdot igen.
En anekdot. Jag var tillsammans med en man, eller han var då en ung spoling. Och han åkte iväg och tågluffade när vi var nykära. Och jag åkte efter honom. Vi skulle mötas då, det stora mötet efter de här veckorna skulle då ske i Paris. Så då tog jag det lilla tåget och jag träffade direkt några killar som jag satt och pratade med.
Det gjorde du väl i och för sig. Jag vet ju ingen som kan socialisera på ett, alltså det sjukaste sättet. Var bästis med hela byn på 2 minuter.
Ja, det är faktiskt en gåva jag fått.
Ja, och så du tror på riktigt att du skulle sitta och njuta av din ensamtid. Ja, okej, men kör på.
Ja, men det här är den visionen som kom upp i morse när jag låg där. Och då skulle jag köpa lite magasin, kanske ta ett litet glas vin där, lite ost och ja, men ha lite härligskap för mig själv. Sitta på de där 24 timmar eller 18 timmar om ett tag. Jag tänkte att jag inte ens skulle ha ett hotellrum, utan att jag skulle låna en liten etta i Montmartre, lite dammiga, men där började jag renas vackla. tillbaka till hotellet. Och sen skulle jag vara där i 48 timmar och gå på museum och åka ut till Versailles. Och så tänkte jag, för första gången i mitt liv, med typ pensionsåldern, så kändes det inte skrämmande längre. Sen vet jag inte hur det skulle bli om jag gjorde det, men innan har jag tänkt, liksom känt mig livrädd för att göra egen resor. Min kära moster, hon har ju alltid rest själv. Nis 3 veckor, hitten, datten, ditten. Hon har aldrig rest med någon, hon har liksom aldrig haft en man att resa med. Och det har jag alltid tänkt så här, att precis när man vill kommentera någon, du vet ju hur mycket resandet är, den lilla kommentaren efteråt.
Vad menar du?
Ja, men du vet. Ja, men hela tiden så här, vi kommenterar precis när de har gått förbi eller precis när de har ätit något eller,
alltså man vill ändå så här, adressera en känsla
man dyker upp. Ja, men man vill förhöja det till något sublimt, något så här som Gud har skapat varenda resa, för det är ju det som ska ta bort den från vardagen. Så även om man är liksom, ja, men på en färja till Skopje, så är det så här, titta där, var det inte en liten delfin?
Alltså, precis.
Ja, och har man då ingen resonans där, spegel? Jag vet inte.
Nej, men det är ju som att äktheten i resan lite så här dräneras, förstår du? Det finns ingen som kan så här verifiera att detta har hänt. Det som var den surrealistiska känslan med Los Angeles-resan där på en vecka. När man åker själv och sen så har ju massa grejer, det var ju rullande schema, herregud. Men overklighetskänslan när man kommer tillbaka och bara liksom, har jag ens varit med om det här? Finns det någon som kan verifiera att jag faktiskt har varit här, eller har allt varit en dröm? Och jag åkte till Sardinien en gång själv i en vecka, och det var typ mest plågsamma jag gjort i hela mitt liv.
Jaha, men berätta.
Men alltså, det är ju något tragiskt med att så här, vakna upp själv på morgonen, sätta sin egen agenda, gå ner till vattnet själv, bada själv, kanske snorka lite själv, gå för att äta en ensam lunch för att sen toppa detta med lite mer sololäsning vid poolen och sen, jajamensan, en ensam middag. Och gå och lägga sig typ vid 9, för det finns ingen att hänga med. Och du kan ju inte sitta och bli full själv. Och jag är ju inte som du som sitter och så här socialiserad med liksom halva byn, utan jag har ju en mycket större ansats till det där.
Ja, men har du det fortfarande, tror du?
Nej, kanske inte det. Jag var ju runt 20 någonting när jag gjorde den här resan.
Men varför, din patetiska kvinna, varför gjorde du det här? Varför tog du an detta liksom haveri av ångest?
Jag dejtade en italienare som hette Simone Moretti. Han i liv din Roma. Det var en rugby player.
Ja, han dumpade dig direkt.
Nej, vi skulle ses på Sardinien. Och har lite härligt upp i Porto Cervo, vet, lyx Sardinien. Costa Smeralda. Men han var tvungen att bli uppbokad på jobb, påstods det. Så att han kom aldrig. Så där satt jag på en sån här veckocharter själv. Så till sist tog jag mig upp till Porto Cervo själv, tack och lov. Och där träffade jag ju såklart massa trevliga män. Och hade en jätterolig 2 sista dagar. Men det var ju liksom, jag borde gjort det tidigare. Men jag satt ju bara väntade och väntade och trånade.
Men det där tycker jag är så vedervärdigt. Jag har aldrig hört någon liknande historia från en man. Men vi har också en gemensam kompis som åkte till London för att träffa en känd man, ja, som heller inte dök upp för att han var tvungen att jobba. Alltså, jag kan inte ens tänka mig den förnedringen, den så här grundlösa, höll jag på att säga, ursprungslösa ska jag också säga. Nej, men jag kan inte förstå, hur kändes det? Och sitta där, var 20 år gammal, då är ju allting så mycket mer bottenlöst också. Nu skulle man vara lite så här, ja, jag var ever, jag ringer Anita, hon får vara på första planet, så dricker vi champagne och så undrar oss typ en
och sen är det bra. Exakt.
Precis, men då var det så här,
man är ju
okay,
punk och man är liksom så här, man lever ju, ja, så här, du har ju en dagsbudget och så här, ja, det är ju inte så att jag kunde boka om flighten. Ja, men du vet, jag kunde inte boka om och ta ett annat flyg hem, vilket jag hade gjort efter 4 dagar i panik, utan jag var ju tvungen att härda ut den här vansinnesvecka. Oh, jag gör aldrig om det. Jo, nu, nej, kanske jag skulle göra om det, fast med en helt ny inramning.
Med mig.
Med dig. Så den här, jag tror inte på den här tågresan till Paris. Jag tror du hoppar av tåget till Köpenhamn och så ringer du mig och så åker vi dit ihop. Alltså, det, ja, typ, men, så.
Ja, men då blir ju det jätteroligt.
Liksom, jag har ju aldrig trott på det att man ska kissa inför öppen dörr och bajsa och hålla på och klippa tånaglarna. Men nu med alla de här barnen i den här lägenheten så har vi så här, okej, okay, jag har släppt lite på vett och etiketten igen här. Plus att jag har en kille som också är lite så här, som en tant som bara, vad gör du? Vad gör du? Man bara, jag bajsar. Jaha, okej, okay, förlåt. Till slut är det så här, gå ut, nu låser jag i och för sig.
Ja, men också i småbarnsvården, man sitter och liksom har Tom Allan i knät när man liksom gör nummer två. Man bara säger, men...
Ja, men ja, man har liksom
privatliv
lagt
en liksom inte funnits.
Parentes.
Precis.
Och så igår då så tänkte jag att jag skulle vara lite rolig. Mm. Och jag skulle göra så här som buskisaktigt, lyfta upp benet, släppa en minibrakare. Alltså då menar jag så här...
Ann...
Ja, men, Annika, ja,
du utsätter dig själv för det här. Det här,
nej,
är liksom,
jag tänkte
på att
va,
nästa gång han ska ligga med dig, det ska du ta.
Ja, men hur ofta
det är en kvinnlig skallpär han ser.
Lyfter på benet. Okej, okay, den kvinnliga skallpären. Och släpper alltså en sån superbrakare så att hela huset skakar. Jag kan inte ens se in. Och så här, alla vänder sig om typ för andra våningen och så här, tyst där nere. Och Mattias hamnar i en så här chocktillstånd. Han, så här, han vet inte vad som har hänt. Är det, så här, är det ett djur, är det en ko eller är det en kvinnliga skallebär? Ja, du fattar. Det är över.
Det är över.
Ja, men jag tänker så här, relationen är över, livet är över. Jag kommer aldrig mer kunna så här, gå ut och vara en liksom... Jag kommer aldrig mer kunna behålla stoltheten.
Jag fattar inte att du kan liksom...
Men du förstår väl att jag fick lite feeling och skulle göra en liten tokrolig så här, för att lätta upp stämningen. Och sen så... Jag tror han fortfarande är i chock. Det var därför han försökte göra slut med mig.
Alltså, äktenskapet enligt kristendomen, till döden skiljer oss åt, eller liksom vad som gäller innanför äktenskapets normer, den är ju baserad på... I princip där människan blir 35-40 år gammal. Alltså kvinnan dog oftast i barnsäng. Mannen kunde dö på något fält eller alltså få någon virus, någon pest, vad som helst. Alltså det kunde hända vad som helst. Man var egentligen ihop mellan 15, kanske 10-15, i bästa fall 20 år. Absolut i bästa fall. Och till döden skiljer oss åt, det handlar ju om innan kvinnan dör i barns... Alltså till,
ja,
alltså,
eller var... ja, men många män hade ju 3-4 kvinnor för att de dog i barnsäng.
Exakt. Mm. Så att så här, de under sin
krig,
korta tid...
Svält,
ja, de under sin korta levnadstid trots allt hade kanske 3-4 äktenskap. Så kunde det se ut. Vi däremot, som nu har blivit dubbelt och kommer i framtiden vara trippelt så gammalt som den första människan när de här normerna sattes, ska vi då vara ihop med samma partner i 110 år? Det är inte reellt troligt.
Nej, det är inte.
Utan det som är mer tänkbart är att varje relation är cirka 10-15 år. Och sen så byter man partner. Så att en framtidsmänniska beräknas eventuellt att ha mellan 5 och 6 relationer. Längre relationer. Om det nu är inramningen av ett äktenskap enligt de kristna värderingarna. Eller om det är någon annan typ av partnerskap. Det vet man inte riktigt än. Och det kan också vara så att en kvinna kan också i framtiden kunna vara fertil fram till hon är 60. Så hennes första kull ungar som hon kanske får runt 25, de kommer inte hon komma ihåg själva småbarnsåren på vid kull nummer 5. När hon är runt 50, minnas de första åren hur det var med första barnet. Så en kvinna kommer också kanske i framtiden också producera mer barn än vad man i snitt har idag, vilket är 2, 2,5.
Mm. Är inte det jättefascinerande?
Jo, men jag kan ju inte säga att jag så här glasklart minns Ossians liksom, jag menar, barndom, eller vadå barndom, nu lite. Han fyller ju 15 nu. Men jag menar, det är klart att det har gått massa år. Och jag tänker, det känns lite som samma sak, så här, ens första kärlek, tonårskärlek. Jag tänker på det lite med så här, nostalgi och det var då.
Mm.
Och nu börjar man om igen. Och, jag vet inte, jag får inte riktigt ihop det i kropp och själ, förstår du? Förstår du vad jag menar?
Nej, men jag förstår.
Jag måste ju även få ihop liksom min gamla historia med den nya.
Mm.
Och så skapa en mishmash-historia. Och just nu är jag liksom lite inne i två världar. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Eftersom jag har så små barn som kräver liksom, min uppmärksamhet. Så jag har tre barn som klarar sig liksom ganska bra själva. Det är också en konstig konflikt i kroppen. Och det tänkte jag på nu när vi var där vid Riley Beach. Där har jag varit med mina andra barn i ungefär den åldern som frallan är. Det är också så här konstigt, det känns som liksom ett annat liv.
Ja, men alltså jag var på det hotellet som jag och Kalle var på när jag var gravid med Tom Allan.
Jättekul hotell, begravningshotellet.
Nej, men nu fick du fel bild av det här. Det var faktiskt ett väldigt trevligt hotell, det också. Men det är också så konstigt, man går i sina gamla fotspår, förstår du? Och man bara så här känner att så här, man ser nästan visuellt, där låg jag vid poolen, där beställde jag det där, där köpte jag den där, i det här tillståndet var jag. Man kan nästan komma in i så här samma sinnestillstånd i så här en nanosekund eller två.
Mm, mm.
Och sen så här är man i ett annat liv. Mm. Alltså man har ju så många liv.
Mm.
Vi lever ju inte bara ett liv. Och det pratar ju han också om i boken, att så här, vi håller på att prata om att vi så här, och i stenåldersmänniskan, och vi ska tillbaka till naturen. Så det, alltså, ställ oss bredvid en viking eller en stenåldersmänniska eller vad som helst. Alltså så här, vi är ju en cyborg jämfört med den. En stenåldersmänniska skulle aldrig kunna ta antidepp eller skulle kunna gå in på sin iPhone, gå i högklackade skor, byta en blöja, alltså... optimera sin andning under ett springpass. Vad fan är ens en träning för en sån människa? Rätta sig mätt. Alltså vi är ju en robot. Mm. Och vi håller ju sakteligen på och blir en robot jämfört med Lucy i grottan eller vem vi nu ska jämföra oss med. Liksom.
Men det är också att vi kan leva i så många chimära världar. Jag tänkte på det.
Man vi lever ju också ett helt liv för en människa som levde på liksom 1700-talet. Alltså kunde komma ett besök var tredje vecka. Mm. Det var typ det som hände.
Mm.
Tänk alla de interaktionerna vi har på en vecka.
Men det handlar ju om alla de här valen. De gör ju oss olyckliga. Och det var ju det vi var inne också när vi pratade med tjejerna i Ångestpodden. När vi hade en podd, Mishmash. När vi var så här, men gud, lyllo er. Ni är 90-talister. Ni kan bara så här... gå besärk och erövra världen och göra vad ni vill redan när ni är så här 19-20 år. Medan vi har så här fått jobba oss upp och man blivit nerputtad i en liten grop och sen upp igen och skaka av sig och hit och dit. Ja, men det var ju det som Ida och Sofie sa, att okej, vi hade rätt. Det fanns en hel värld som stod där och väntade som man lätt kunde liksom få tillgång till. Men det var det också som kunde vara paralyserande.
Mm.
Att man tittade på alla andra som hela tiden bara så här... Ja, men nu gör jag det, nu startar jag en blogg, nu gör jag ett tv-program. Alltså så här, att det liksom skapas och så här, det är som en jävla fabrik. Man kan bara göra liksom så mycket på så kort tid.
Ja, men
att det också kan bli ångestskapande, och det är därför unga tjejer mår så jävla dåligt idag.
Ja, men självmord i uländer, det var 1 på 100 000, visade statistiken. Och självmord i iländer, det var 25 på 100 000. Mm. Det är en radikal skillnad, och vi har ju egentligen allt vi kan att tillgå. I uländerna så tar man oftast livet av sig kopplat till skam, skuld, eller liksom man har dragit skam över sin familj på ett sätt, eller man kan inte liksom...
Jobbet.
Ja, alltså Indien, i Kerala där jag är ifrån, där är det väldigt många som är väldigt högutbildade.
Mm.
Men sen finns det inte tillräckligt mycket överläkarjobb, och då slutar de som skomakare, och då skäms de så mycket för det, så då tar de livet av sig. Men liksom, i västvärlden så är ju skammen oftast egenskapad olycka. Eller på något sätt antingen medicinerad, drogat, mår dåligt i sig själv, ångest och så vidare, eller uppmärksamhet, eller vad det nu beror på.
Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om det där. Dels så här att vi curlas, så att vi kan inte liksom, jag läste eller pratade faktiskt med en läkare om det här, en överläkare, och han sa så här, det är väldigt svårt för unga tjejer idag som liksom det serveras mycket för. De kan ju liksom bli ångestbenägna och så här, typ vilja ta sina liv för att de har blivit dumpade av en kille, för att det inte finns några motstånd på vägen upp till, liksom, till vuxenheten. Själv kan jag tänka så här, man ser många barn idag som liksom inte ens har varit ensamma i en skog.
Ja.
Liksom, hur ska man kunna liksom ta sig över barriär när man inte ens vet hur man ska ta sig över gatan? Precis. Jag tycker att det är på väg åt fel håll. Hans Rosling återkommer alltid till att man behöver statistik och verklighet för att kunna liksom se verkligheten för vad den är.
Ja.
Man ska titta på att alla barn, hela barn i världen svälter, om de inte gör det, bara för att det passar liksom en medial bild eller någonting annat. Och därför har jag nu läst den senaste sexundersökningen som vi svenskar har deltagit i då.
Mm.
Och det är då härliga gamla pålitliga RFSU som har genomfört den. 4200 personer har deltagit och de har delat med sig då av sina sexliv. Mm. Och här har då det här sammanställt och det visar tydligt hur vi svenskar har i sexhalmen. Och då tycker jag i alla fall att det här är ganska intressant. På fråga nummer 3, så nöjda är svenskarna med sitt sex? 44% har svarat att de är nöjda med sitt sexliv. Men 31% går runt och missnöjda. Och vad är det då inte vi är nöjda med? 72% tycker inte att de har sex tillräckligt ofta. Och minst inverkan på nöjda vi är med sexet är orgasmen.
Mm. Men här kommer det igen. Folk kommunicerar inte.
Nej, men 72% tycker att de har för lite sex. De ligger där i sänghalmen med någon de åtrår och tydligen vill knulla med. Och ändå så liggs det inte.
Nej, men det...
det stör mig.
Ja, men det är det här som jag blir helt galen på med relationer. Nu när man inte har en relation, eller en riktig relation, så är man frustrerad för att man inte har det. Sen när man är i relation så är man frustrerad för att man är i en relation och är nöjd. Alltså var, vad ska vi vara?
Men ingenting är tydligen bra. Det är där jag tror att vi får skärpa till oss. Var nöjd där du är.
Ja, men alltså i sådana fall. Och problemet är att jag tror att folk i grunden kanske inte riktigt vet vad de vill här.
Nej, det är sant.
Så att så här, det är svårt, det är lätt att vara missnöjd med någonting man själv egentligen är osäker på med sig själv.
Men så återkommer vi till det där med stress och oro, det som jag tycker att de flesta männen verkar ha blivit jättedrabbade av.
Mm.
I det här nya, mer jämställda systemet som faktiskt vi svenskar lever efter. För hela 30% uppger att det är det som är största problemet. Ja, men du vet, hämta, lämna på dagis, vem som ska göra vad hemma, bla bla. Och 23% tycker att dålig självkänsla har stor inverkan på sexlivet.
Ja, men det är klart att det avsexualiserar ett scenario, såklart. Och det blir lite force majeure under småbarnsåren. Men småbarnsåren är 3 år, typ.
Mm.
Sen börjar liksom saker och ting vända. Men jag förstår att alla människor inte håller ut under den tiden. För det är ju en ganska lång tidskapsel. Tänk om du var ihop i 3 år innan du skaffar barn. Och så skaffar du barn och så är det helt plötsligt 3 år som du bara inte ska i princip vara med din partner.
Mm. Men du undrar, är det bättre då att som jag och Mattias, inte han, liksom, vi hann inte uppleva något så sprudlande sexliv direkt innan jag blev gravid. Är det kanske bättre då?
Nej, men du kanske har någonting kvar att upptäcka sen.
Ja, det är sant, det är sant. Men samtidigt så får man, jag tror att vi svenskar har ganska svårt att skratta åt oss själva i såna här situationer. För om vi bara kunde göra det lite mer under småbarnsåren, då skulle liksom mycket färre par skiljas, tror jag. Jag tror tjejerna tar på sig att de får dålig självkänsla, läckande bröst, de känner sig inte som den sexuella varelse de var innan. Männen vågar inte närma sig kvinnan och hennes nya sexualitet. Alltså, det liksom fastnar i varandra. Mm. Alla hämmas av varandra.
Klidrig klitt.
Ja.
Och så slutar man med att folk är otrogna.
Ah?
Och 90% av all otrohet, eller vad man ska säga, 95% av
99.
All... 99. Måste ju ske under alkoholens influenser.
Ja. Ah. 62% anser att man otrogen om man har webcam-sex.
Oj.
Jag vet inte, varför känner jag att jag inte bryr mig så mycket?
Nej, men fast om Mattias skulle sitta hemma och runka framför en annan brud.
Okej då.
Ja.
Men porrsurfa är 13% som tycker, det tycker inte jag.
Vad sa, hur många var det som
tycker? 13% tycker att då har man varit otrogen.
Nej.
3% uppger att de har varit otrogna mot sina partners under det senaste året. Tror vi det är överkant eller underkant? Har vi varit ärliga här?
Vad sa du?
3%.
Gud, det är så mycket ljug där.
Ja, jag tycker också det. Och jag tycker ändå att det här är så underbart. Eller, det är inte alls underbart. Det är jättehemskt att folk har varit otrogna. Men de är sig som det är. Anledningen till att man har sexuella relationer med sina är främst att folk har varit kåta. Det säger 41%. Jag var så kåt. Så då tänker jag, om vi börjar knulla lite mer med dem som vi är tillsammans med, då kommer det inte vara samma otrohet, ja, såklart.
Såklart, men dels också, det här tycker jag är väldigt spännande. För det här får inte jag får ihop det. Jag blir ju väldigt okåt när jag är full.
Aha,
jag
okay.
funkar ju inte alls. Liksom, jag kan ju tycka att det är kul att få uppmärksamhet, men jag skulle ju aldrig kunna liksom rulla tunga med någon på fyllan.
Men i vilket stadie är vi nu?
Nej, men alltså jag, alltså it ain't gonna happen liksom.
Men två glas bubbel.
Ja, två glas bubbel, inga problem. Nej. Men liksom, men du vet så här, jag förutsätter nu, det här är mina bilder som jag har i huvudet av den här teorin. Det är att folk är fulla typ efter krogen, att den så här, att folk så här går ut och typ så ställer sitt hörn och hånglar loss liksom, eller så här åker hem till varandra efter en blöt festnatt och sen vaknar upp och bara, vad fan har jag gjort? För att det är ju så här, snarare liksom att man personlighetsförändrar sig och sen gör man något dumt och sen ska man försöka motivera för sig själv varför man gjorde något dumt.
Men du har väl stått där någon gång på krogen när du har levt en dålig relation och vet att tar jag den där hallonshotten, stoppar jag fingret i den där sista drinken eller går med på den där efterfesten, då är det fara och färde.
Exakt.
Och där kan man välja om man doppar sitt finger ner i liksom honungsburken.
I klidrig glitter.
Nu sitter vi här och jag sitter lite som på nålar.
Jaså?
Ja, jag har fått fråga nu flertalet gånger den senaste veckan vem du har varit i rum med och lagt upp massa bilder som att du vore där själv och bara med en fotografassistent.
Ja,
så roligt,
så.
Ja. Man blir tokig. Men man känner ju ändå att det fanns något fuffens, annars skulle ju personen varit med på bild.
Ja.
Raketforskaren Sällen.
Jag träffar en kille, jag är som sagt väldigt mån om att skydda mitt privatliv just nu. Jag vill inte att mina barn ska liksom råka ut för någonting som inte de behöver ha någonting med att göra. Och så vidare. Jag introducerar liksom ingen person i mitt liv som inte behövs vara där rent fysiskt, förstår du?
Ja, men varför vill du inte visa henne på bild? Är det liksom, har de någonting att göra? Liksom, tänker du så här, men gud, det får ingen se, då kommer det ligga tidningen eller jag.
Ja.
Det är klart det skulle göra.
Ja, exakt.
Det har ingenting att göra med att du tycker att det är väldigt tidigt att åka på semester med någon eller...
Nej, men vad fan, det spelar väl ingen roll. Vi har ju dejtat den här killen och gillar honom, liksom. Det är ju inte mer med det. Men vi har ju inte uttalat någonting runt varandra och kommer kanske inte göra det heller. Så att därför tycker jag inte heller att... Det är nödvändigt att någon annan än jag har de bilderna i min kamera.
Men då undrar jag, han vet ju vem du är tydligen. Och, men när du bad honom så här, ta bilder hela tiden när han inte skulle vara med.
Bilder hela tiden? Ja, men det kanske var en ömsesidig önskan.
Ja, det kanske är sant. Ja, det är sant. Men pratade ni något om det?
Det är klart. Ja. Det pratades om det innan vi åkte också. Så att så här, det var klärat och klart liksom. Men, ja,
men eftersom jag nu sitter i terapisoffan och är din terapeut så måste jag bara fråga en sak. Det här är mellan dig och mig.
Okej, okay, och 100 000 andra.
Nej, men jag tycker det är så fascinerande. Vi säger så här, back to the crime scene. Man har varit på ett romantiskt ställe. Vi pratade om det innan. Det finns ju inte så här 50 000 ställen i världen som liksom är de universala romantiska. Sen kan ju man ha varit på korvkiosken i Säffle.
Ja, ja, ja.
Och liksom tyckte att det var det mest romantiska för man nykär eller vad det nu handlar om. Men du har ändå varit i fucking romantikens stad. Då du även har varit med andra män.
Jaha.
Ja. Det där tycker jag är lite konstigt.
Fast det är svårt att så här ringa in och så här paxa en huvudstad. Liksom.
Jo, jag fattar. Men ta till exempel Paris.
Ja.
Där har jag ju varit med olika män.
Ja.
Som jag har varit liksom nerkletat förälskad i.
Ja.
Jag har liksom legat så mycket i olika små gränder. Nej, det har jag inte. Men på hotellrum med olika små vindskupervåningar ute dit. Och sen så bara kommer man med nästa snubbe och ska göra samma sak. Som man kanske har en lite mer seriös relation med. Det blir ju en märklig känsla.
Ja, men det kan jag hålla med om. För samtidigt så var det så här. Jag har faktiskt bara varit med Kalle i Rom på ett pitstop. På väg till Ischia. Och dessförinnan så var det mitt ex-ex. Som jag var i Rom med. Och det är ju alltså, ja, det måste ju vara 10-12 år sedan.
Ja.
Så att det får ju inte riktigt räkna. Så att därför kändes Rom ganska icke-nerkletat.
Men det där kanske är har symboliskt värde. Lite som att bränna ner någonting, slippa av sig åt. Att åka tillbaka till en stad och frigöra den.
Du är på det idag, Ann Söderlund. Vassare än vass.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.